Temat för det här programmet är utvecklingslärans förödande konsekvenser. Och tanken är också att det ska vara en upptakt till den stora skapelsekonferens som föreningen Genesis anordnar tillsammans med EFS och Pingstkyrkan här i Alingsås den 13-15 oktober. Det blir en väldigt intressant tillställning det här med många spännande föreläsningar och seminarier. Och flera av de kunnigaste på det här området i Sverige kommer att medverka. Och det är personer som Mats Molén, Vessa Annala, Göran Smith med flera. Vill du veta mer om det programmet för konferensen så kan du hitta programmet på min hemsida på internet med adress www.jareteg.se om du nu har tillgång till internet då. Nu ska vi spela en sång som heter På ett mystiskt sätt och den är ur skapelsemusikalen I begynnelsen. Jag läste att Winston Churchill sa så här under andra världskriget att lögnen hinner springa två varv runt jorden innan sanningen ens kommit ur sängen och fått på sig byxorna. Precis så känner jag att det har varit väldigt länge nu när det gäller utvecklingsläran och skapelsetron. Men jag upplever faktiskt att sanningen, skapelsetron i det här sammanhanget, håller på att komma i fatt utvecklingsläran. Som i den här liknelsen då alltså får stå för lögnen. Skapelsetron kommer nu starkt på upploppet med de senaste vetenskapliga rönen i ryggen. Precis som en hjälpande vindpust. Vi ska alltså titta lite på utvecklingslärans förödande konsekvenser och vi ska utgå från Romarbrevet kapitel 1 i Nya testamentet som man mycket väl kan koppla till människors avfall från tro på Gud till tro på utvecklingsläran. Och vi ska börja med att läsa verserna 18-20 i Romarbrevet kapitel 1. Guds vrede uppenbaras från himlen över all ogudaktighet och orättfärdighet hos människor som i orättfärdighet undertrycker sanningen. Det man kan veta om Gud är uppenbart bland dem. Gud har ju uppenbarat det för dem. Ända från världens skapelse ses och uppfattas hans osynliga egenskaper, hans eviga makt och gudomliga natur genom de verk som han har skapat. Därför är de utan ursäkt. Och där var det slut på citatet då. Här ser vi att det inte finns någon ursäkt för att inte tro på Gud. Aposteln Paulus menade att vi lätt kan förstå att Gud har skapat allt genom att bara betrakta och begrunda allt det som finns i världen. I psalm 19, vers 2 i Saltaren, så kan vi läsa samma sak. Himlarna vittnar om Guds härlighet, himlavalvet förkunnar hans händers verk. Om nu kung David som skrev det här kunde säga så redan för 3000 år sedan och Paulus för 2000 år sedan, så borde vi kunna säga det ännu mer idag när vi nu lärt oss titta ut i en universum och in i atomer och in i de oerhört komplexa strukturerna i våra gener och i DNA. Vittnesbördet om Gud som skapare är idag fullständigt överväldigande. Det finns alltså ännu mindre ursäkt för oss att inte tro på Gud och på skapelsen idag. Vetenskapliga upptäckter talar mer och mer för en intelligent skapare, inte tvärtom. Och på grund av detta så överger faktiskt allt fler forskare, inte minst i USA, sin evolutionstro och går över till en tro på någon form av intelligent skapare. Och många av dessa forskare är då ändå inte kristna. Vi måste komma ihåg att utvecklingsläran och evolutionen aldrig har kunnat bevisas. Den är fortfarande bara en tom och spektakulär hypotes som tappar mer och mer i trovärdighet. Nu ska vi lyssna till nästa sång ur musikalen I begynnelsen och den heter Himlen och vattnet.
himlen och vattnet.
Jag ska ta ett par exempel som visar hur starkt vittnesbördet om en skapare kan vara i naturen. Och de pekar på det totalt orimliga i att evolutionen skulle vara ett faktum. Ni vet kanske att allt liv har aminosyror som byggstenar, alltså proteiner av olika slag. Proteiner är komplicerade saker och man har därför beräknat sannolikheten för att ett enda slag av protein skulle uppstå av sig självt. Sannolikheten för detta är en chans på 10 upphöjt till 65. Det är ett tal med en etta och sedan 65 nollor efter. Om evolutionen är sann har den alltså endast haft en enda chans på sig bland dessa 10 upphöjt till 65 möjligheter för att få till ett enda protein. Och då ska ni veta att det finns flera tusen olika proteiner i en enkel encellig organism. Tar vi då en enkel amöba som ett exempel så är den uppbyggd av ungefär 2000 olika proteiner. Vad är då sannolikheten för att en tänkt evolution skulle få fram dessa 2000 nödvändiga proteiner av en slump? Jo, det är en enda chans på 10 upphöjt till 40 000. Alltså ett tal med en etta och sedan 40 000 nollor efter. Och då har ändå inte själva livet med stort L kommit in i amöban utan bara livets byggstenar. Hur livet kommer in har ingen kunnat förklara utom Bibeln. Om vi nu ska få en känsla av hur orimlig slumpen är i de här två exemplen och hur stora tal 10 upphöjt till 65 och 10 upphöjt till 40 000 är, så ska ni veta att antalet atomer i hela universum är beräknat till ungefär 10 upphöjt till 80 stycken. Alltså ett tal med en etta och sedan 80 nollor efter. Så många atomer finns det i hela universum enligt färska beräkningar. Hur sannolikt är det, tror ni, att vi med en enda chans skulle kunna peka ut en enda utvald atom i hela universum som någon tänker på? Om evolutionen skulle lyckas med det så kan vi säga att det då ändå bara motsvarar att den har fått fram några få proteiner till en enkel encellig organism. 10 upphöjt till 65 eller 10 upphöjt till 40 000 är alltså oerhört stora tal. De har inga namn. Och vi pratar om fullständig osannolikhet redan på denna lilla, enkla nivå. Om man då säger så här, att bara slumpen får lov att prova lite olika mutationer under några miljoner år, så är det väl ändå inte otroligt att en encellig organism skulle bli till. Ja, då glömmer man sannolikheten för detta. Och man glömmer en annan mycket viktig sak, och det är allt det andra då. Man glömmer att mutationer så gott som alltid bara leder till defekter, aldrig till nya bra funktioner eller organ. Man glömmer av de komplicerade DNA-molekylerna och arvsanlag som måste bli till. Tänk på alla andra olika varelser som måste ha blivit till av slumpen. Och av slumpen måste de också på samma plats och vid samma tidpunkt fått en partner av samma art och av motsatt kön för fortplantning i rätt livsmiljö med rätt mat med rätt näring. Man har glömt av att vatten måste bli till av en slump och näringsrika jordar, möjligheten för regn, solljus. Man har glömt av att gravitationskraften måste blivit till. Är den för stark kan vi inte röra oss. Är den för svag så far vi ut i rymden bara vi skulle kliva ur sängen på morgonen. Man har glömt av att atmosfären som skyddar mot strålning och nedfall från rymden måste ha blivit till av en slump. Atmosfären måste ha rätt blandning av gaser för att både djur och växter ska kunna leva. Man har glömt av att jorden måste snurra i rätt varvtal och lutning för att det ska vara balans mellan dagar och nätter, årstider, värme och kyla och så vidare. Man har glömt av att jordens avstånd till solen måste vara exakt vad det är. Vore jorden 5% närmare solen så skulle haven koka upp. Vore jorden 1% längre ifrån solen så skulle allt vatten frysa till is. Sedan vet man idag att himlakropparna i vårt solsystem, kanske till och med i hela universum, är så finjusterade i storlek, sammansättning, placering och rörelser att skulle något av detta bara ändras lite så kanske förutsättningarna för liv på jorden inte skulle finnas. Allt tycks vara exakt injusterat och kalibrerat för just människans skull. Sedan har du ljusets egenskaper, färger, ljud, musik, språk, känslor, kärlek och sist men inte minst människors behov av en gud och religion. Och vad blir då den totala slutsiffran för evolutionens sannolikhet nu, tror du? Vi kan inte ens nämna sannolikhet i detta sammanhang längre. Det är inte seriöst att tro på slumpens möjligheter när det gäller positiv utveckling. Allt det här utesluter att någon som helst sådan evolution skulle ha ägt rum. Från en Big Bang då, till att en ursoppa blev till en encellig organism som långt senare klev upp på land och som med åren blev den antingen läkare eller ingenjör eller musiker eller president. Det finns alltså ingen ursäkt för att inte tro på Gud och skapelsen. Och Gud är inte tyst om detta. Hela Guds skapelse ropar ständigt ut ett budskap. Allt detta är skapat av en oerhört stor Gud. Och före det att jag pratar om de förödande konsekvenserna som utvecklingsläran ger på trons område så ska vi spela en sång till. Och den heter Låt det torra bli synligt och den är också ifrån i begynnelsen.
Torra blir synligt och det blev två delar med vått och torrt. Det våta var hav och det torra var land. Och landet var mest av sten och sand. Gud sa låt det torra bli synligt efter att ha skapat vattnet.
Efter att skapa vattnet.
Oh.
Vad leder då utvecklingsläran till för förödande konsekvenser på trons område? Jo, jag vill hävda att den för oss längre och längre bort från sanningen så att vi enligt Bibeln till slut blir som dårar. Vi ska fortsätta en bit till i Romarbrevets kapitel 1 och vi läser från vers 21 till 26. Fastän de kände till Gud prisade de honom inte som Gud eller tackade honom utan förblindades av sina falska föreställningar så att mörkret sänkte sig över deras oförståndiga hjärtan. De påstod att de var visa men de blev dårar. De bytte ut den odödliga Gudens härlighet mot bilder av dödliga människor, av fåglar, fyrfota djur och kräldjur. Och här kan jag alltså, som en liten parentes, säga att jag ser riktigt evolutionsträdet framför mig här, det som man har fått lära sig om i skolan. Därför utlämnade Gud dem så att de följde sina egna begär och bedrev allt slags otukt och förnedrade sina kroppar. De bytte ut Guds sanning mot lögnen och tog sig för att dyrka och tjäna det skapade istället för skaparen. Och där var det slut på citatet. Och ni hör kanske vad bra den här texten beskriver de som säljer sig åt just utvecklingsläran. Vi ska se vilka effekter det kan få på den kristna tron när man gör så. I de 11 första kapitlerna i första Moseboken i Gamla testamentet så ser jag där att det faktiskt finns 3 riktigt stora skapande händelser som har gjort världen till vad den är idag. Och dessa 3 händelser är i tur och ordning världens skapelse i begynnelsen med syndafallet. Nummer 2, den stora syndafloden vid Noas tid. Och nummer 3, den stora språkförbistringen vid tiden för byggandet av Babels torn. Jag tror att de här händelserna har hänt precis så som Bibeln beskriver dem. Det finns väldigt mycket fakta som pekar på det. Men man kan också se berättelserna som Bibelns första och riktigt stora profetier om Guds frälsningsplan för var och en av oss. I begynnelsen så blev allting till genom Guds skapande. Världen liksom föddes fram. Men sedan hamnade världen under synd genom Adams och Evas olydnad mot Guds ord. Som en konsekvens av deras fall lag Gud hela världen under förgängelsens nedbrytande krafter. Och döden blev allt levandes gissel. Och det här kan vi se som en förebild till när vi var och en blir till i moderlivet och skapas till att bli de vi är. Sedan föds vi fram, men vi föds alla som syndare in i en förgänglig värld. Ormens gift finns i oss redan från starten och döden är vårt säkra mål om vi inte blir försonade med Gud. Den andra stora skapande händelsen var syndafloden. Vid Noas tid så hade världen blivit så full av synd och fördärv att Gud bestämde sig för att göra slut på allt genom en världsomfattande översvämning som skulle dränka allt levande. Men han sparade Noas familj och djur av alla slag som Noa hade med in i arken. Och den gamla syndiga världen gick under men föddes liksom på nytt genom vattnet och genom räddningens ark så överlevde Noa. Efter den här översvämningen så var världen helt omskapad med helt nytt klimat, blå himmel och moln, berg och dalar, sjöar, floder och helt nya livsförhållanden. Att den här översvämningen faktiskt har ägt rum finns det massor i naturen som pekar på. Till exempel alla fossila lämningar, fossila bränslen som oljekällor och kolgruvor, avlagringar av olika slag, djurarters plötsliga utdöende. Istiden kan också förklaras med en världsvid översvämning. Även berg och dalar, sjöar och floder, moln och regn och så regnbågen såklart. Men syndafloden är också en profetisk förebild till när vi lämnar oss till Gud och i dopets vatten dör från den gamla syndiga naturen. Genom Jesus som då är våran räddningsark så blir vi födda på nytt till ett nytt friskt och förvandlat liv på andra sidan vattnet, alltså dopets vatten. En liten intressant parentes ska jag göra här. Tänk att när vi pumpar upp den gamla världen i form av fossilt bränsle, som ju är djur- och växtrester som har blivit till råolja, ja, då förgiftar det denna nya världen. På samma sätt är det om du och jag liksom pumpar upp vårt gamla liv, ofta kallat köttet i Bibeln, och söker glädje där. Då förgiftar det våran på nytt födda människa. Så det är bäst att låta den gamla naturen ligga död och orörd. Den tredje stora skapande händelsen var den här språkförbistringen som gav världen alla språk och därmed alla olika folkgrupper. Vid tiden för byggandet av Babels torn, som kom några hundra år efter Noas flod, så bestämde sig Gud för att ge alla folk olika språk. Och det här gjorde Gud för att förhindra att människorna skulle bli så sammangaddade och gudsfrånvända att de helt slutgiltigt skulle vända Gud ryggen. Och det här ledde till att människorna splittrades upp och att alla folk flyttade ut i världen. Förmodligen delade man upp sig efter de språkgrupper som Gud hade skapat. Och det uppstod såklart främlingskap mellan människorna när man inte förstod vad de andra talade om. Man kan se denna händelse som en profetisk förebild till utgjutandet av Guds helige ande över Jesu lärjungar vid den första pingsten och även över oss idag. Gud vill med den helige andes hjälp föra oss ut i världen med det glada budskapet till alla folk. Före andeutgjutelsen höll lärjungarna sig mest för sig själva i Jerusalem, och risken fanns då att de bara skulle ha blivit en ny sekt. Men Guds ande spred dem ut på vägarna, på gator och torg för att vittna om Jesus. Och då började lärjungarna också tala nya språk, tala i tungor som man säger. Det här med varför Gud vill ge oss den heliga ande, det ska jag ta upp här i mitt nästa radioprogram den 20 oktober. Okej, här har du alltså tre mycket stora och viktiga skapande händelser i världens historia som Bibeln berättar om. Och i dessa händelser ligger budskapet om Guds hela plan med världen inbakad och också förklaringen till varför vi måste bli frälsta från synden genom Jesus. Utvecklingsläran då, den motsäger ju nu att världen skapats av Gud. Den motsäger ju att världen fötts på nytt genom Noas flod. Och den motsäger att världen delats upp av Guds ande. Och därmed raderar utvecklingsläran ut sanningen om människans fallna natur. Den raderar ut synden som förklaring till varför förgängelsen och döden kom in i världen. Och den raderar ut sanningen om att vi behöver Guds ande för att hitta tillbaka till Gud och sedan sprida hans budskap ut i världen. Blandar vi ihop utvecklingsläran med Bibelns budskap så blir Jesus bara en moralisk förebild och kanske en jultomte när vi vill ha något. Och då rycks försoningens nödvändighet undan och Jesus hängde därmed bara på korset för skojs skull, som en pastor uttryckte det en gång. Nu ska vi lyssna till en sång ur skapelsemusikalen I begynnelsen igen. Och den heter Vi behöver ljus. Och vi behöver ju verkligen ljus. Inte bara för att vi ska se inne eller ute, utan för att vi ska kunna se Guds fantastiska verk. Och sanningen så som den är. Vi behöver ljus.
For me, behold.
Nu ska jag avslutningsvis säga något om vad utvecklingsläran leder till för förödande konsekvenser när det gäller samhällets hälsa. Vi ska läsa en sista bit ifrån Romarbrevet kapitel 1 och där är det vers 28-31 som vi tar. Eftersom de inte ansåg det vara något värt att ha kunskap om Gud, utlämnade Gud dem åt ett ovärdigt sinnelag. Så att de gjorde sådant som är mot naturen. De har blivit uppfyllda av all slags orättfärdighet, ondska, girighet och elakhet. De är fulla av avund, modlust, stridslystnad, svek och illvilja. De skvallrar och förtalar, de hatar Gud och brukar våld. De skrävlar och skryter och tänker ut allt ont. De lyder inte sina föräldrar, är oförståndiga och trolösa. Kärlekslösa och hjärtlösa. Och där var det slut på citatet. Det här bibelordet pekar på hur det blir när vi människor lämnar Gud och dyrkar det skapade, precis så som utvecklingsläran bjuder oss att göra. Man blir till slut öppen för vad som helst. Etik och moral tappar sin fasta grund i Guds ord och dyker fullständigt i botten. Och till slut genomsyras hela samhället av laglöshet och omoral. Det sjuka blir en norm och den som inte accepterar detta blir angripen på olika sätt. Precis så som det var i Sodom och Gomorra. Om nu denna omoral då beror på att man dyrkar det skapade istället för Gud, så är ju inte medicinen att predika moral för folk. Det är som att måla över rosten på en rostig bil. Medicinen är att få folk att dyrka Gud istället för att dyrka det skapade. Och den vägen går via omvändelse, förlåtelse och upprättelse hos Jesus. Då föds man på nytt. Och det här bjuder Gud den på som är villig att ta emot hela det paketet. Om du inte redan känner till det så ska du veta att utvecklingsläran som faktiskt fanns definierad långt före Charles Darwin, den har varit en grundpelare i ideologierna bakom kolonialism, slavhandel, rasbiologi, nazism och även kapitalism och kommunism. Den har orsakat att folkgrupper förföljts och nästan utplånats. Många folkmord har begåtts i evolutionens namn. Utvecklingsläran har orsakat att man på 1800-talet slaktade och sålde urbefolkning ifrån till exempel Australien för att stoppa upp dem och visa upp på museer i England och USA. Den har orsakat att man i början av 1900-talet visade upp en stackars pygmé som hette Otabenga på zoo i USA tillsammans med apor. Och allt detta gjorde man för att ge sken av att utvecklingsläran skulle vara sann. Den orsakade också att man så sent som på 50-talet tvångssteriliserade en mängd människor i Sverige, USA och andra länder bara för att liksom hjälpa evolutionen på traven. Jag ska inte säga så mycket mer om detta, men är ni intresserade av det här så ska ni läsa Mats Moléns bok som heter När människan blev ett djur. Den är väldigt upplysande och väldigt vederhäftig. Och så har den en mängd källhänvisningar för alla påståenden som man gör där. Tänk nu i kontrast till det jag tog upp här, vad skapelseberättelsen säger oss. Att Gud har skapat oss alla och att vi är lika mycket värda. Röd och vit och gul och svart gör detsamma, har han sagt. Jesus älskar alla människor på vår jord. Vi kan alltså inte dribbla bort Bibelns budskap, för då får vi dessa förödande konsekvenser. Kan kanske dessa konsekvenser utgöra ett bevis för vad som är sanning och vad som är lögn? Det kan man fundera över. Nu ska vi ta en sång till ur musikalen I begynnelsen, och den heter Alla sorters arter.
Fiskar och fåglar, men mer.
Ja, hur är det då i Sverige idag? Det står i läroplanen för grundskolan att eleven ska lära sig att se sig själv ur ett evolutionsperspektiv. Stackars elever, säger jag. Vad det perspektivet egentligen säger är att du är värdelös och att livet inte har något mål eller mening. Och hur känns det för osäkra ungdomar att få lära sig att man bara är ett stycke kött och ben som finns på denna jord några få år och sedan är det ingenting mer? Då gäller det såklart att roffa åt sig, att armbåga sig fram, njuta och att skynda sig med att uppleva så mycket som möjligt oavsett om andra står i vägen. Och orkar man inte detta så kanske självmord är en sista utväg. Lyssna här nu. Varje dag försöker 5 olyckliga ungdomar i Sverige att ta sitt liv. Och jag tror att det är utvecklingsläran som har en stor skuld i detta. Sverige var tidigare ett rätt så tryggt och generöst land och då vilade etik och moral på kristen grund. Och vi fick lära oss att vi alla är lika mycket värda, älskade av Gud och att vi har en evighet att se fram emot om vi vill. Då visade vi stor solidaritet med de lidande ute i världen och sände ut många missionärer och mycket bistånd till fattiga länder. Kristna värden, etik och moral, det var hörnpelare i hela vårt samhälle. Och vi hade relativt sett lite kriminalitet. Nu sker det 1 mord och 10 våldtäkter i Sverige per dag. Solidaritet med de svaga har glömts av. Omoral har blivit en de facto standard. Hur kan det bli så här? Hur kan människovärdet bli så lågt? Hur kan egot få sånt utrymme? Hur kan roffarmentaliteten växa fram som det gör? Hur kan perversa beteenden bli norm? Varför försvinner solidaritet, generositet, medkänsla, empati ifrån ett samhälle mer och mer? Jo, vi har läst svaret i Romarbrevets 1 kapitel. Detta är utvecklingslärans förödande konsekvenser. Vi har övergått till att dyrka det skapade istället för skaparen. Genom långsam hjärntvätt via alla medier, i skolan och i all högre utbildning så har vi fått lära oss att evolutionen är ett faktum och att livet är helt utan mål och helt utan mening. Vi har fått lära oss att den starke ska föra arvet vidare och det är därför okej att ta för sig, att armbåga sig fram, att klättra uppåt på andras bekostnad, för så funkar ju evolutionen, säger man. Och vem vill då hindra utvecklingen? Men kära lyssnare, evolutionen är inte ett faktum. Den är troligen världshistoriens största lögn någonsin. Och det kommer vi att få läsa om i historieböcker i en inte alltför avlägsen framtid, tror jag. Vi har blivit lurade in i att följa samvetslösa människors påhitt och se vilken värld det gav oss. En värld full av egoism och våld. Och vem av oss är nöjd med att leva med överfallslarm, bilarm, villalarm och datorlarm? Kortkoder, portkoder, lösenord, nycklar och säkerhetsföreskrifter. Vi tvingas ha poliser som jobbar jour dygnet runt. Vi har tvingats att inrätta brottsofferjourer, kvinnojourer, barnjourer, jourhavande präst och jourhavande medmänniska. Det är ett fullständigt sjukt samhälle vi lever i. Men man ger bara mediciner mot smärtorna, men inte mot själva sjukdomen. Så mitt slutord till er lyssnare blir att städa ut utvecklingsläran helt och hållet. Enligt Romarbrevet är den orsaken till mycket av det sjuka i vårt samhälle. Den är ett mycket allvarligt avsteg ifrån allt det goda som Gud vill ge vår värld. Gör vi detta så kommer vi att se en positiv förändring i våra egna liv, i våra familjer, i församlingarna och i hela samhället. Och det tycker jag också att man kan utläsa ifrån Romarbrevets kapitel 1. Nu ska vi strax spela finalen ur skapelsemusikalen I begynnelsen. Och den som har skrivit hela denna musikal, det är Johannes Jareteg, och det är min son det, och det kanske man får lov att vara lite stolt för i alla fall.
Fram tills nu.